Space, The Final Frontier. Det här citatet från science fiction-serien Star Trek inledde min doktorsavhandling inom rymdfysik. Det reflekterar faktumet att rymden har blivit en enormt viktig resurs och industri för mänskligheten. Men också att jag är en gigantisk nörd som älskar att upptäcka nya saker och bara tycker att rymden är så himla cool. Jag heter Daniel Kastinen och idag vill jag berätta om min resa till forskningen och vad jag har lärt mig på vägen. Jag föddes sommaren 1990 på Mariehamns sjukhus. Vid den tiden bodde vi på Fögle där pappa min jobbade. Men Fögle kommer jag inte ihåg så bra. För växte upp, det gjorde jag på den lilla ön Enklinge i Kumlinge kommun. Vi flyttade dit rätt så tidigt i mitt liv, tror att jag var runt 10-årsåldern. Och vi bostadde oss i en liten etta i det enda radhuset som fanns på ön. Pappa jobbade på fiskodlingen och mamma var sjukpensionär. Där bodde jag ända fram tills jag var 21 år gammal när jag flyttade till Sverige för mina studier. Jag har varit intresserad av rymden så länge jag kan minnas. Och tydligen innan jag kan minnas också, eftersom att jag har hittat teckningar på rymdraketer och diverse uppfinningar som jag gjort när jag var väldigt liten. Jag vet inte riktigt var det intresset kom ifrån. Som ni kanske hörde i början så är jag något av en science fiction-nörd. Så antagligen är det en mix av att jag är enormt fascinerad av teknologi och vetenskap. Men även på grund av hur jag växte upp. Jag kommer till exempel tydligt ihåg min första Lego-byggsats som jag fick av min morfar, Allan Korpi, efter att en av hans resor till USA. Det var NASA-rymdfärjan. Efter det var nog Lego en av mina favoritleksaker och jag hade rätt mycket Lego när jag var barn. Jag minns hur enormt roligt det var att vara kreativ. Ritningen, den var rolig en gång. Men sen kom ju det bästa, att skapa något helt nytt som aldrig skådats förut. Och det blev nog inte bara en rymdfarkost byggd under den tiden. Jag kommer även ihåg stjärnhimlen från barndomen, som man såg så fruktansvärt bra ut i Ålands mörka skärgård. Hur fängslande och fascinerande den var. Blundar jag och koncentrerar mig kan jag minnas hur vi stod ute på isen i Saltvik och kollade på när kometen Hale-Bopp var synlig på himlen tillsammans med Vintergatans rygg. Det var år 1997 och jag var bara 7 år gammal. Men den känslan, den är med mig än idag. Att vara hänförd av rymden och teknologi, det räcker däremot inte. Det krävs en brinnande nyfikenhet och rent ut sagt en jäkla envishet för att göra det till en karriär. Så var skulle jag hitta en sån envishet? Enter my parents. Jag har många bra minnen från uppväxten på Enklinge. Men det var inte helt lätt. Min mamma har varit svårt sjuk så länge jag kan minnas. Hon blev tidigt i sitt liv anorektiker men lyckades övervinna det när jag föddes. Tyvärr så tog sig sjukdomen andra uttryck istället och det har varit en kamp ända sedan dess. Det gjorde att jag spenderade mycket tid som barn med att följa med till psykologer och läkare och allt möjligt diskuterades hela tiden. Och mamma som utbildad socionom och överempatisk kunde inte heller låta bli att lyssna på folk och deras egna problem. Samtidigt så tyckte pappa om att fundera på allt, uppfinna saker och ha långa diskussioner om allt möjligt. Han var väldigt intelligent och jag tror att det var hans sätt att få utlopp för det när han inte fick det via sitt jobb. Förra året så gick pappa hastigt bort i cancer och det slog mig väldigt hårt. Jag tror inte jag kan prata mer om det just nu, men under det här gångna året har jag tänkt mycket på allt som har hänt och blickat framåt. Jag tror att allt som hände under min uppväxt rotade någon slags självinsikt och kritiskt tänkande djupt inne i mig väldigt tidigt i mitt liv. Och det har tjänat mig enormt väl. Trots att situationen var väldigt tung på den tiden. Det lärde mig att aldrig ge upp och att kämpa så länge hjärtat slår. Och att hårt arbete är vägen till att lyckas. Så det är en lärdom jag tar med mig. Att lära sig, eller sina barn för den delen, att diskutera på riktigt. Alltså att lyssna och förstå och sen formulera och kommunicera sina egna tankar. Och att samtidigt självreflektera. Samt att inte ge upp och kämpa vidare trots att man vill kasta in handduken. Det är en enorm gåva i livet. På grund av de här omständigheterna, alltså boende långt ute i skärgården och mammas sjukdom, så när det var dags för mig att börja grundskolan så började jag hemskolas. Till slut så blev jag den första på Åland som har blivit helt hemskolad genom grundskolan. Turligt nog så passade hemskolningen väldigt bra för mig. De första årskurserna gick riktigt bra och med mamma som lärare så klarade jag mig galant. Däremot så blev det svårare och svårare ju högre upp i årskurserna jag kom. Och som jag berättade tidigare så den här känslan att aldrig ge upp och självreflektion, den kom till mig någon gång i mellanhögstadiet. Jag kommer inte ihåg exakt när, men jag kommer ihåg tillfället väldigt tydligt. Jag insåg att jag själv bara ansvaret om jag skulle klara skolan eller inte. Ingen annan kunde lära mig åt mig. Ingen annan kunde plugga åt mig. Ingen annan kunde tvinga mig att lyssna eller tänka. Den stunden av klarhet när jag såg vägvalet framför mig. Att gå den lätta vägen men misslyckas med studierna. Eller tvinga mig själv att plugga och klara av skolan. Det har etsat sig fast i mitt minne. Faktumet att det var mitt val och ingen annans. Och det var jag som skulle lida konsekvenserna av det valet resten av livet. Jag valde att plugga. Och jag valde att lära mig självdisciplin. Men någonstans på vägen så lärde jag mig också omedvetet prestationsångest. En ångest som jag kämpar med än idag. Även nu så känner jag hjärtat bulta och adrenalinet komma. För det här, precis som allt annat i mitt liv, måste jag göra så perfekt jag bara kan. Jag kommer säkert spela upp de här ögonblicken om och om i huvudet och tänka att kunde jag sagt det där bättre eller kunde jag ha formulerat mig tydligare? Var det tillräckligt intressant? Ända tills jag lyckas ta det sunda förnuftet till fånga och andas ut igen. Så när folk frågar mig om jag skulle rekommendera hemskolning brukar jag säga både ja och nej. Om tiden finns att investera i början av grundskolan, absolut. Friheten att studera som passar en själv är enormt bra. Till exempel så studerade jag nästan aldrig mer än 2 ämnen per dag. Helst 1 ämne i flera dagar i sträck. Då kunde jag verkligen grotta ner mig i det jag lärde mig. Och så fungerar vanligtvis inte skolan. Men när man kommer högre i årskurserna, när mera ansvar krävs och ämnena blir mera komplicerade. Om självdisciplinen eller motivationen att studera aldrig dyker upp, eller åt andra hållet, om egenansvaret går överstyrt i stress och ångest, då kan det bli väldigt tungt i slutändan. Och att då helt ändra inskolningssätt genom att börja en vanlig skola kan bli en chock. Jag tror att det måste passa personen och familjen att bli hemskolad. Hur man vet om det passar, det kan jag tyvärr inte svara på. Men jag kan säga att man samlar nog på sig väldigt nyttiga verktyg för resten av livet på vägen. Jag heter Daniel Kastinen och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Rolling suicide. Innan jag började gymnasiet hade jag redan bestämt mig för att jag ville forska om rymdfysik. Men frågan var, vilken fysik och på vilket sätt? Ni förstår, precis som ett hus behöver en arkitekt, en byggnadsarbetare, en elektriker, en rörmokare och så vidare. Så behöver forskningen en liknande uppsättning med olika yrken. Som i slutändan ser väldigt olika ut, men där alla jobbar för att uppnå samma mål. Jag skulle säga att det finns ett brett spektrum mellan teori och ingenjörsvetenskap. Där den rena teoretikern bor mera i matematikens värld och försöker beskriva våran värld i matematikens språk. Simuleringsexperten tar teoretikerns beskrivningar och tankar och realiserar dem med hjälp av datorns kraft. Den experimentella fysikern använder dessa teorier och simuleringar för att tolka mätningar, planera experiment, beskriva vad det är vi ser och dra slutsatser om vår värld och vår förståelse. Sen har vi instrumentexperten som förlitar sig på elektronik, teknologi och fysik för att bygga apparater som kan mäta våran värld och spara det som observerats. Såklart finns det många fler typer av forskare som inte alls passar in på den här beskrivningen. Men generellt tror jag att tanken är nyttig för att välja karriär. Så var ville jag hamna? Jag var tidigt i mitt liv intresserad av teknik. Så när jag hade möjligheten att bygga ihop min första dator tog jag chansen utan att tveka. Jag fick köpa komponenterna själv och lådan separat och sätta ihop det på egen hand. Och vilken känsla första gången när man byggt något sådant och det fungerar. Boende på Enkling och hemskolan så hittade jag genast ett enormt intresse för allt som datorn och internet kunde ge mig. Efter det har jag alltid haft ett stort intresse för olika typer av dator- och brädspel och jag spelar fortfarande med mina vänner och kollegor på helger när möjligheten finns. Men intresset slutade inte vid datorspel utan jag började nästan genast också programmera datorn och testa att bygga lite egen elektronik. Jag kommer ihåg mitt första riktiga projekt som var att bygga en liten kub med 27 små LED-lampor som man kunde programmera via ett så kallat Arduino-kretskort. Redan här märkte jag att programmera elektroniken tilltalade mig mer än att bygga den. Och fysiken och matematiken tyckte jag redan om. Men för att vara helt ärlig, jag tror inte man kan förstå vad matematik är innan man närmar sig slutet på gymnasiet eller universitetet. Så för att ta en liten avstickare här. Matematik för mig är inte plus och minus och gånger. Det är bara beräkning med specifika regler. Det kan en miniräknare göra. Vad matematik är för mig, det är ett formellt språk för att kommunicera en idé som bara finns i mitt huvud till resten av världen. Fast utan någon som helst tvetydlighet med vad det jag menar. Sen kan det språket användas för att undersöka konsekvenserna av den idén. Det betyder alltså att matematik i grunden är kreativitet och fantasi. Inte utan till lärning av gånger, tabeller, rabblandet av lösningar på andra grads ekvationer. De här är ju nyttiga i verkliga livet, ja, men de är inte kärnan i matematik. Till exempel, om ni föreställer er en fyrkant. Ni kan vända den upp och ner och den ser exakt likadan ut. Ni kan rotera den 90 grader och den ser exakt likadan ut. Roterar ni den 45 grader, alltså ställer den på högkant, med en av spetsarna neråt, då kan ni se att den här ändras på. Någon har gjort någonting med den. Det här enkla konceptet, när det beskrivs formellt med matematik, är otroligt nog en av hörnstenarna i modern kvantfältsteori och partikelfysik. Är inte det helt otroligt? Så i alla fall, när det var dags för gymnasiet så hittade vi ett sätt att göra det hemifrån återigen. Det blev Vasa svenska aftonläroverk. Här läste jag så mycket NO och teknikämnen som jag bara kunde. Samtidigt som jag grottade ner mig i teori och datorer så var livet på Änklingen väldigt praktiskt lagt. Mycket av fritiden var att åka ut och fiska eller segla och vara med på älgjakten eller bygga någonting med händerna. Så därför när gymnasiet var klart så sökte jag till civilingenjörsprogrammet i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Då med inriktning på rymdens och atmosfärens fysik. Jag ville jobba med och forska om fysik men behålla den praktiska aspekten. Och den utbildningen kändes perfekt för att upptäcka hur jag kan göra det. Så då till slut kom dagen. Att flytta från Änklinge i Åland och börja på ett universitet i Luleå, nästan 100 mil bort. Universitetstiden minns jag med enormt varma känslor. Jag upptäckte snabbt att trots att studierna gick väldigt bra och var jätteroliga, så var även livet utanför plugget, det gav så väldigt mycket. Jag gick med i studentkåren och jobbade ideellt på den lokala puben där vi studenter ofta hängde. Jag hjälpte till med att undervisa och gjorde extra projekt på sidan om. Och gick med i en festförening som arrangerade events för hela vår universitetssektion. Jag är än idag med i deras gamlingsförening. Under den här tiden lärde jag känna vänner som jag kommer ha för resten av livet och träffade även min sambo Carolina. Men det är en helt annan historia än den jag berättar om idag. Vad jag kan säga om universitetsutbildningen är att man ska ta studierna på rejält allvar. Det är du som gör utbildningen. Att få godkänt i en kurs betyder inte att man kan använda det man har lärt sig i det verkliga livet. Så gör det där lilla extra på egen hand. Istället för att bara läsa om matten, testa lösa någonting med den. Istället för att bara läsa om programmeringen, gör ett hobbyprojekt också. Då sätter sig lärdomarna på ett helt annat sätt och man lär sig den praktiska biten av kunskapen. Men glöm inte att aktiviteter utanför plugget kan vara lika viktigt. Under tiden i festföreningen och studentkåren lärde jag mig att prata inför folk. Att arrangera och administrera events och att leda grupper och projekt. Det är lärdomar jag använder hela tiden i jobbet idag. För att komma på vad jag ville forska om i framtiden så läste jag väldigt mycket olika fysik- och mattekurser under universitetstiden. Allt från allmän relativitetsteori till numeriska metoder och simuleringar. Till slut hade jag en uppfattning om vad jag ville göra. Jag ville bygga matematiska modeller av fysik och beräkna dem med hjälp av datorsimuleringar. Samt använda dessa modeller för att analysera och tolka mätningar från instrument på ett sådant sätt att vi uppnår ny förståelse eller får nya möjligheter. Och framförallt ville jag bidra till mänskligheten på något betydelsefullt sätt. Jag tyckte särskilt om fysiken bakom gravitation och när jag fick ett praktikantprojekt vid Institutet för rymdfysik tillsammans med forskaren Johan som senare också skulle bli min doktorandhandledare så lärde jag mig även om stjärnfall och radarsystem och kometer på ett helt nytt sätt. Det här var saker som kopplade ihop alla mina intressen på ett fascinerande sätt, och på den vägen är det ännu idag. Jag heter Daniel Kastinen och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Så nu tänkte jag att vi ska lämna det här med min historia och mina lärdomar från den. Och istället är det dags att vända sig åt vetenskapen. Så vad har jag egentligen jobbat med under den här tiden som doktorand och nu som forskare? Vad spelar det för roll och vad är det vi försöker uppnå egentligen? Jag forskar inom någonting som kan beskrivas som tvärdisciplinärt. Det betyder att det inte bara är ett område, utan det angränsar till väldigt många olika typer av forskning och fysik. Jag försökte länge hitta ett samlingsnamn för det jag jobbade på, och under tiden som jag skrev min doktorsavhandling så bestämde jag mig för att kalla det för Meteors and Space Objects, eller meteorer och rymdobjekt på svenska. Det handlar alltså om objekt i rymden som är nära jorden och kan påverka oss eller som vi bryr oss om, och hur de interagerar med jorden. Det där kanske var lite abstrakt. Så som exempel så kan dessa objekt vara allt från damm som är en miljondels av ett gram till asteroider som väger flera hundratusen kilo. Men det kan också vara allt från rymdskrot som är omloppsbana runt jorden till Starlink-satelliter som förser folk med internet. Att förstå dessa objekt är en del av att förstå naturen runt oss, alltså vår jordnära rymd och vårt solsystem, men också att ta hand om vår infrastruktur i den rymden. Dessa objekt kan påverka jorden när det tränger in i vår atmosfär och bildar en meteor. Meteorer brukar vanligtvis kallas för stjärnfall, om man kan se dem med blotta ögat. Om man går ut vilken klar och mörk natt som helst kan man se dessa meteorer. Det skapas av snabbt färdande sten och grus ute i rymden, så kallade meteoroider, som träffar atmosfären. Det kan färdas upp till 70 km i sekunden. Och tack vare den höga rörelseenergin så hettas de upp till tusentals grader när de träffar atmosfären. Eftersom atmosfären blir tätare och tätare ju närmare marken de kommer, så hettas de upp snabbare och snabbare. Det kommer in med så hög energi och når en så hög temperatur att stenen bokstavligt talat förångas och skapar en boll med plasma runt sig. Plasma är alltså gas som har hettats upp till en så hög temperatur att elektronerna släpper från atomkärnorna och kan röra sig på egen hand. Processen att förlora massa och gå sönder på det här sättet kallas i facktermer för ablation. Den här plasman och gasen har en så hög temperatur att den ger av sig ljus på egen hand. Precis som glödande metall också genererar ljus på grund av sin temperatur. Det är det här ljuset som vi ser som ett stjärnfall på himlen. Vanligtvis så bildas meteorer mellan typ 70 och 110 km upp i atmosfären, vilket är väldigt högt upp. Det är ungefär 10 gånger högre än vad flygplan generellt flyger. Om stenen är större kan den komma längre ner i atmosfären, och ibland kan den till och med överleva det här inträdet och träffa jordytan. En sån nedfallen sten kallas för en meteorit. Om stenen är riktigt stor, mer än asteroid än en meteoroid, så kan den skapa rejält med förstörelse. Det finns en t-shirt till salu på European Space Research and Technology Center i Nederländerna som jag tycker beskriver det viktiga i den här forskningen väldigt bra. Den här t-shirten den har en bild av en orolig T-rex som tittar upp på en asteroid som kommer att slå ner, och sen står det "The dinosaurs didn't have a space agency" på den. Jag är väldigt glad att vi har det. Det visar sig att de allra flesta stjärnfall kan vi inte se med blotta ögat. Stenarna är för små och genererar för lite ljus. Så fastän det kan kännas som att stjärnfall är sällsynta, så påverkar det vår jord och atmosfär mer än vi kan tro. Det uppskattas att någonstans runt 20-100 ton material brinner upp i vår atmosfär på det här viset varje dag. Det här materialet dumpas alltså i vår atmosfär på den höjden där det förångas, och det har visats att det här materialet påverkar en hel del saker. Till exempel bildandet av moln som orsakar naturlig ozonförstörelse, formationen av ismoln på väldigt hög höjd som kan användas för att spåra klimatförändringar. eller bildandet av permanenta metalllager i atmosfären, ungefär i de höjderna där meteorer sker. Meteorer kan förvånansvärt också användas för att mäta vindhastigheten, där man vanligtvis inte når med andra instrument. Men det är ju såklart inte bara effekten som meteorer har på våran jord som är intressant. Stenarna och gruset i rymden är intressant och viktigt i sig självt. Och meteorerna de bildar i vår atmosfär är ett av de enda sätten att studera dem. Till exempel, satelliter i omloppsbanan runt jorden måste i princip ha rustning på sig för att skydda sig från det här dammet. Eftersom meteoroider färdas med så otroligt hög hastighet kan ett dammkorn som väger 1 milligram innehålla lika mycket energi som en gevärskula från en älgstudsare. Eftersom det här dammet är så litet så slår det inget hål i rymdfarkosten, utan det nöter istället ner ytan den träffar. Till exempel James Webb-teleskopet som nyligen blev uppskjutet blev nästan direkt efter att det vecklat ut sig träffat av en meteoroid. Och en av dess paneler blev skadade. Turligt nog så slogs inte teleskopet ut, utan det blev bara en suddig fläck i bilden på grund av träffen. Att förstå det här dammet och stenarna i rymden blir alltså väldigt viktigt för rymdmissioner överhuvudtaget. Och meteoroider är också intressant från ett grundforskningsperspektiv, då det är efterlämningar från de äldsta objekten i solsystemet som är miljarder år gamla. Kometer och asteroider. I solsystemet är det inte bara gravitationen som dikterar rörelsen hos objekt. När man går ner i storleken på saker, från planeter och månar till asteroider, meteoroider och damm, då börjar solvinden och solljuset spela roll. Det finns till exempel en effekt som kallas för solstrålningstryck. När ljus träffar en yta och reflekteras så har ju ljuset totalt ändrat riktning. Det krävs någon form av energiförändring för att ändra riktningen på någonting. Så för att rörelsemängden ska bevaras så måste alltså saken som reflekterade ljuset ha tryckts bakåt något av det ljuset. Det betyder att man skapar ett ljustryck om man till exempel lyser en lampa på någonting. Den här effekten är dock extremt liten och andra effekter dominerar fysiken här nere på jordens yta, så det kan vi inte uppleva i vardagslivet. Men ute i rymden, där är det vakuum. Och stenarna, de är i sina omloppsbanor i tusentals till miljontals år. Då börjar det spela roll. Det spelar också mera roll ju mindre objektet är. Det här strålningstrycket har också en relativistisk komponent som kallas för Poynton-Robertson-effekten. Utan att gå in på för mycket detalj så orsakar den effekten att saker i rörelse som utsätts för solstrålning saktar ner väldigt, väldigt lite över tid. Det här kan tyckas obetydligt, men det visar sig ha enorma konsekvenser. När solsystemet bildades så vid något tillfälle tändes solen för första gången och sände ut en enorm våg med strålning som i princip tryckte bort all gas och mindre damm ut i det yttre solsystemet och lämnade det inre rent från mindre material. De något större partiklarna, och då pratar vi fortfarande bara millimeter till centimeter stora, blir istället påverkade av den här Poynton-Robertson-effekten. Börjar man räkna på det så inser man att tiden det tar för sådana partiklar i solsystemet att krascha in i solen på grund av den effekten är mycket kortare än solsystemets ålder. Och de partiklar som skulle ha överlevt den här effekten, som är i närheten av jorden, borde ju i så fall ha kraschat in i jorden för länge sedan. Men ändå kan vi se stjärnfall idag. Det betyder att partiklarna av dammet vi ser idag måste på något sätt vara nyare än solsystemet. Så var kommer det ifrån? Så det visar sig att de flesta meteoroiderna kommer från kometer, medan en mindre del kommer från asteroider och asteroidbältet. Och en ännu mindre del kommer från en mängd med andra exotiska källor. Men låt oss fokusera på kometerna. En komet är en stor klump med is och sten som färdas genom vårt solsystem. Ni kanske kommer ihåg kometen Hale-Bopp som jag nämnde i början, som var synlig på himlen 1997. Den här klumpen är ingen liten grej. Den är ungefär 60 kilometer i diameter. I rymden är det kallt. Och det finns inget medium att utbyta värme med, utan all värme kommer i princip från solens ljus. När en komet närmar sig solen och börjar värmas upp så kommer isen som finns i den förvandlas direkt till gas. Den smälter alltså inte utan den sublimerar. Den här gasen kommer att våldsamt expandera ut i vakuumet och möta solvinden och solstrålningen och bli till ett plasma. Det är det som skapar den ikoniska svansen på kometen. Men ibland, med rätt utrustning, kan man se att en komet har två svansar. En som alltid står rakt bort från solen, det är gasen och plasman. Och en som följer efter i kometens omloppsbana. Det är damm, smuts och sten som satt fast inne i isen och blev utblåst tillsammans med gasen. Detta är en enorm källa för meteoroider i vårt solsystem. En komet lämnar efter sig gigantiska spår med damm i solsystemet som också kallas för meteoroidströmmar. Ibland händer det att jorden passerar igenom en sån här ström. Då sker något som kallas för en meteorskur. Under en meteorskur så ökar mängden stjärnfall man kan se signifikant. Och alla stjärnfall som kommer från den skuren ser ut att komma från samma riktning på himlen. Ibland kan det vara upp till hundratals synliga meteorer per timme. Vissa skurar kommer igen varje år på grund av hur våran omloppsbana faller in på meteoridströmmens. Så vill ni se stjärnfall? Kolla upp vilka stora meteorskurar som kommer nästa år. Hitta en mörk plats, ta med lite kaffe och fika och njut av stjärnhimlen och naturens spektakel. Det jag specifikt jobbar med när det kommer till meteoroider är mätningar av meteorer med radarsystem och simuleringar av meteoroider och kometer i solsystemet. Radarsystemen vi använder är helt otroliga maskiner. Jag har haft turen att kunna resa flera gånger till Japan, där ett av systemen jag använt finns. Det systemet kallas för MU-radarn och det finns en bit utanför Kyoto. Det är en samling av 475 stycken typ 2 meter höga antenner i en 100 meter bred grop mitt ute i skogen. Ur de här 475 antennerna så skickas 1 megawatt, alltså 1 miljon watt energi, ut i form av radiovågor. Jag har några moderna LED-lampor hemma i taket. De drar ungefär 4 watt styck. Den här radarn skickar alltså ut lika mycket energi som 250 000 taklampor under hela tiden den är igång. Fast i radiovågslängder då istället för synligt ljus. Så det är tur att vi inte kan se det med blotta ögat. Som jag berättade innan, så när en meteorit går sönder och förångas i atmosfären så bildar det ett plasma. Det här plasmat kan sprida radiovågor som träffar det. Eftersom radarn är så enormt kraftfull kan vi alltså skicka upp vågor, se dem studsa på 100 km avstånd från plasmat efter en sten som är kanske 1 milligram stor. Och sen mäta ekot som kommer tillbaka. Det är helt fascinerande att det ens fungerar. Specifikt så har jag skrivit en ny analysalgoritm för att gräva ut de här meteorerna ur allt data och sen analysera den händelsen. Genom att mäta de här ekorna kan jag bestämma exakt vilken hastighet, vinkel och position meteoriten som brann upp hade. Från det kan jag även räkna tillbaka i tiden och klura ut vilken omloppsbana i solsystemet den hade innan den träffade jorden. De här mätningarna tillåter oss att göra en mängd olika typer av forskning. Till exempel att undersöka hur mycket och vilken sorts material som träffar jorden. Eller var i solsystemet som det materialet kommer ifrån. De här mätningarna kan även detektera små asteroider i omlopp runt jorden. Så kallade minimånar. Som inte träffar oss utan bara ligger i omloppsbana ett tag. De här minimånarna är en rätt ny och fascinerande upptäckt och kan lära oss mycket om asteroider på sikt. På kort sikt så kan det här användas praktiskt för att göra rymdmissioner säkrare. Som till exempel en eventuell månbas. Det kan även användas för att bättre förstå hur vår atmosfär påverkas av meteoroider. Samt att bättre förstå fysiken bakom meteorer. Och hur kometer och meteoroider rör sig i solsystemet. På lång sikt så pratas det om att sån här forskning kan bidra till att vi i framtiden kan bedriva gruvdrift på asteroider. Men det är vi långt ifrån idag. Det visar sig att mäta de här meteorerna och asteroiderna med radarsystem är väldigt likt att mäta satelliter i omloppsbana. Eftersom analysen av de här mätningarna är så lika och att fysiken för hur objekt rör sig i rymden är likadan oavsett om vi tillverkat objekten eller om de är efterlämningar från solsystemets formation, så har jag börjat arbeta med rymdsäkerhet och så kallad rymdlägesbild. Det betyder alltså att hålla koll på allt artificiellt material i omloppsbana. Vare sig det är en telekommunikationssatellit eller en skiftnyckel som har tappats av en astronaut. Mängden rymdskrot ökar oroväckande snabbt i rymden idag. Och vi spårar över 35 000 bitar skrot som vi måste undvika att köra in i med aktiva satelliter så att de inte går sönder. Vi har dock inte kapaciteten att spåra allt det här skrotet. Det är helt enkelt för mycket och för svårt att mäta. Det uppskattas att det just nu finns 1 miljon bitar skrot i omloppsbana runt jorden som är mellan 1 och 10 centimeter. Här kan radarsystem vara extremt värdefulla eftersom de kan mäta skrotet och de aktiva satelliterna på ett flexibelt sätt och i princip köra dygnet runt. Och på så sätt se till att ingenting krockar. Det hjälper oss även att förstå hur mycket skrot som finns där ute som vi ännu inte upptäckt. Eller att snabbt utreda effekterna av saker som går sönder i rymden. Ett nyligt exempel är den ryska satelliten Kosmos 1408 som Ryssland själva sköt ner med ett så kallat antisatellitvapen år 2021. Helt enkelt för att visa att det kunde. När det sköt ner satelliten så skapades massvis med nytt skrot och vi skred direkt i verket med att börja mäta det skrotet med de så kallade ASCAT-radarsystemen som vi har här uppe i Sverige och Finland och Norge. Vi levererade då till European Space Agency den första europeiska oberoende bekräftelsen av det här skrotmolnet. Och jag analyserade senare de här mätningarna och uppskattade storlekarna på delar av det här skrotet. För att avsluta tänkte jag nämna en intressant sak som händer just nu inom min forskning. Jag doktorerade ju i Kiruna, som för den delen ligger ovanför polcirkeln, där jag bor och arbetar idag också som forskare vid Institutet för rymdfysik. Just nu så arbetar ett stort team med att bygga upp en helt ny radar här uppe i norra Skandinavien som kommer att heta ASCAT 3D. Den kommer ha en sändare och mottagare i Norge och sen en mottagare i Sverige och en i Finland. Ni kanske kommer ihåg att jag berättade om radarn i Japan med en station som bestod av 475 antenner och kunde sända 1 megawatt. När ASCAT 3D står helt klart kommer den ha 10 000 antenner vid varje av de här 3 stationerna och kommer att kunna sända ut 10 megawatt. Vi är många som är så taggade på att se vad vi kan göra för ny häftig forskning med det här instrumentet, mig inkluderad såklart. Och nu är det nästan färdigbyggt. Vi hoppas att det kan stå klart och köra på en första reducerad nivå redan inom något år. Mitt namn är Daniel Kastinen och jag hoppas att det här sommarpratet har gett er som lyssnat något som ni tycker att ni kan ta med er. Kanske min historia har inspirerat några unga att ge fysik och matematik en chans. Eller så kanske fysiken jag berättat om visar ännu en aspekt av vår natur att fascineras över. Om någon av er hamnar ute på rymdcampus i Kiruna i era studier, kom förbi och säg hej. Min dörr är alltid öppen för intresserade studenter. Men, nu är det sommar och det här avsnittet spelas upp så sitter jag förhoppningsvis ute i solen på en altan vid havet i Saltvik och laddar batterierna som man bara kan göra här hemma på Åland. För i höst, då återgår jag till att klättra upp för den branta sluttningen som är forskning. Men vad gör det att det är brant? För det är ju så jäkla kul. From the top, from the bottom.